Nonsens, alkoholfri, ekologisk.
Ja, som ni hör så är ju och vet så är Nordmarkpodd sponsrad av Norrlands ljus alkoholfri ekologiskt, som är världens bästa huvudsponsor. Jag älskar er. Är det 1 april eller skärtorsdag eller det där? Det är både och. Har ni satt påskägget i svalget? Men jag hoppas ni mår bra. Det är ju jag, och denna torsdag så har jag det är som vilken jävla torsdag som helst. Who gives a fuck? Jag har besök av fotografen och musikern och låtskriven artisten Olof Grind. Han är fantastisk, och han är aktuell med ett album som kommer 23 april som heter At the End of the Dream, som är jättebra, mycket fint album. Men vi pratar om och att ungdomen och kärleken, Luminous Kid, drömperioden är slut, mänskligheten har varit på piken. Don't give a fuck, inte det stora rörelsen men ändå sublimt, salt och sött, sånt som inte betyder något. Ja, det är leka på stranden, Phoebe Bridgers, renässansmänniskan, änglakroppar fylls upp av glädjen. Sålt på kvällsljus, manisk tillstånd, fågelskådet tar chansen att käka magiska svampar. Bara några få saker som vi går igenom denna underbara torsdag. Följ mig gärna på Instagram, Nordmarkpodd. Vill ni med något, mejla till info@nordmarkrecords.com. Jag svarar garanterat jämt. Olof Grind.
Jajamän.
Välkommen till Nordmarkpodd.
Tusen tack.
Vad kul, fan vad härligt.
Ja,
du, vilken, du har ju så mycket på din lyra. Du har ju spelat in ett fruktansvärt bra album.
Visst.
Som vi ska prata om, och såklart din fantastiska fotokonst också.
Ja.
Men, ja, vart är du just nu? Nu är det ju snart dags att släppa.
Ja, just nu är jag lite i det här härliga pre-panic-stadiet. Ska släppa singel på fredag.
Ja, och soldebutalbum kan
ja,
man säga.
Ja, precis. Det kommer ju inte på fredag dock. Det kommer om 23 april.
Ja, just det, precis. Ja, det här kommer ju innan det.
Ja.
At the end of the dream.
Jajamän.
Var av detta namn, och liksom om man visualiserar albumet som jag har fått där och kolla på också, så känns det som att det också går ihop med din fotokonst.
Ja, så både jag kommer släppa
de går inte skilja.
Nej, exakt, de merger. Men jag kommer släppa en fotobok samtidigt som jag släpper skiva. Och den kommer också heta At the End of the Dream. Så de blir ju liksom väldigt sammankopplade. Och tanken bakom titeln är väl ganska mycket så här att jag känner att hela albumet är liksom som en slags hommage till mitt tonårsjag och hela liksom ungdomen och så här, kärleken och de stora känslorna. Och jag ska fylla 30 nästa år. Och det känns...
Jag älskar att folk blir äldre.
Men
du kommer aldrig komma ikapp mig, tyvärr.
jag kan göra mitt bästa. Nej, men det känns som ett lite fint avslut på ett kapitel. När man så här hoppar ut i sitt vuxenliv och så här 20-årsåldern, så känns det lite som att man är liksom, kliver in i någon slags oövervinnlig dröm. Man är så jävla taggad på allt och bara ut i världen och så här utforska. Och så här kommer ganska mycket dekadens med den åldern och så här. Och så här, jag kan känna lite att man så här, att jag börjar komma till ett stadie i livet där man liksom känner att ja, men det kanske är den här drömperioden kanske är lite slut och börja övergå i något nytt som är också ett spännande fas. Men det är liksom det här kapitlet börjar slutas. Samtidigt som det känns som att hela mänskligheten har levt i någon slags drömvärld där man reser vart man vill och så här, lever över resurserna. Och den här fotoboken då är fångad över 10 år. Och kommer liksom bli dels som en skildring av mitt årtionde, som första årtionde som vuxen. Och även så här, känns som det årtiondet där mänskligheten har liksom varit på piken av don't give a fuck. Och att nu känns det som att man måste börja ta ansvar. Det har man ju behövt göra länge, men det känns som att folk, det kanske kommer en rejäl förändring av det här.
Det är som romarriket, allting har sitt slut. Exakt. Man tror att det ska, liksom, det ska vara liksom storslaget forever, och det är liksom obegränsade smörgåsbordet ska finnas i all oändlighet.
Exakt.
Vilket det såklart inte gör.
Nej.
Allt har ett slut.
Exakt.
Men kan du känna så här, kan du känna att det finns en viss tid i den åldern mellan 20-30, så är det ju som du säger väldigt stormigt. Det kommer vara stormigt efteråt.
Ja, det ser jag fram emot också.
Men det finns en om jag vill minnas det rätt, som jag känner att det fanns en annan ängslighet inom mig när jag var tidig 20-årsåldern.
Exakt.
Som nu är så jävla skönt att ha bakom sig.
Ja.
För då kan de inte relatera till något annat.
Nej.
Men nu så kan jag tänka att för mig mellan 20 och 30 så skulle jag kunna ta bort alla de 10 åren. Med tanke på hur jobbigt det var.
Ja, visst.
Så här, men allting formar ju en till den man är också.
Ja, så är det.
Men det här blir bra. Det där funkar jättebra. Du behöver inte sjuka.
Men, sink in the chair. För dig, Micken. Ja.
Men jag tycker det är så fint när jag lyssnar på din skiva och sen när jag har kollat på dina foton och så, för att det är drömska men samtidigt också det här sublima och det här otroligt storslagna som finns i det, och samtidigt som musiken är, den är också sublim, fast den är ju ändå nu får du säga det här som en komplimang, den är i sin enkla form väldigt nära där är det inte samma, de stora rörelserna på samma sätt som du har i fotot. Och den kontrasten är ju så otroligt fin, tycker jag. Det blir väldigt det är som om man skriver en text och så är texten superdeppig och musiken också är megadeppig. Då blir det liksom lite platt. Man måste ha den här saltvatten och sötmatten möter varandra. Då blir det intressant.
Verkligen.
Är det någonting som du har... För det känns som att du är så jordad nu i dina foton, att du har din liksom, att du är jordad i det.
Ja, absolut. Det är, men det är spännande att prata om just det här kontraster, för det, jag har en konstnärskollega som jag sitter i samma hus med, som hon hjälpte mig jättemycket med layouten på fotoboken, och vi diskuterar massa fram och tillbaka, och vi pratar supermycket om så här kontraster och vikten av det i verken och skapandet, och just när man ska sätta samman allting liksom. Att det är fint att få de liksom ytterligheterna.
Ja, men det hur, och när det kommer till själva, jag menar det här är så flummigt och det är det som är så härligt. När du skriver musiken och sen finns visualiseringen, alltså kan du, eftersom att du också gör dina egna omslag och videos och sådär, att du, när du har skrivit låten, så har du redan kanske en tanke eller en känsla om hur det ska se ut visuellt också, eller?
Ja, men det finns, jag sammankopplar min visuella värld väldigt mycket med musiken, att det är så här, det känns som att de pratar med varandra väldigt mycket, och när jag började fota, kommer jag ihåg, när jag var 18 så reste jag ensam i Indien en månad. Och då hade jag en playlist som en gammal kärlek hade gjort till mig, som jag lyssnade på om och om igen på min iPod. Jag hade med mig ett målarblock då, för jag kommer ihåg att jag satt och så här uppe i bergen och bara fick upp så jäkla mycket bilder i huvudet av musiken. Och bara, så de har liksom alltid varit så mest starkt connectade på något sätt. Att mycket av det mycket av det jag gjort visuellt har liksom också kommit från, sprungit ur musik och ur andra, alltså texter och så här, som jag lyssnar på. Och text har alltid varit väldigt stort fokus för mig när jag har njutit av musik, att det är liksom text. Utan en bra text så kommer inte en låt vara, alltså den kommer inte fastna hos mig på samma sätt.
Nej. Det där är så intressant tycker jag, för förr så brydde mig knappt om texter. Jag brydde mig bara om dem om de var svindåliga. Så bara så, åh nej, herregud, vad här är dålig text. Åh, nästa måste byta. Och då blev det liksom att jag nästan föredrog ofta instrumentalmusik.
Just det.
Då behövde jag inte ha någon irriterande jävla vokalist som skrev mig på näsan. Men med det sagt så, alltså jag älskar ju text. Jag tycker att det är liksom... Och jag gillar texterna på din skiva jättemycket. Det är fantastiska texter.
Tack.
Det där tycker jag är någonting som är... Alltså, alla får ju skriva sina texter. Men jag kan ibland bli besviken när text behandlas som någonting som man bara liksom... ska vifta bort.
Jaja.
Någonting. Alltså det, att det blir... om man gör någonting som ska vara liksom... Man appellerar på någon form av konst...
Ja.
Och så slänger man bara ur sig klyschor och sånt skit. Då blir jag blir så ledsen.
Ja, men jag kan också bli så här.
Alltså, det här är en bra låt, men texten är ju fan ett skämt.
Jag vet,
alltså,
jag kan också bli uppriktigt.
Ingen kan tycka att det här är bra.
Upprörd över det. Ja. Man bara, kan du så här, lägg lite effort på texten också. Man bara, du har en svinbra låt.
Mm.
Den är asnice, men du kan inte bara så här då... slänga ut i massa ord som liksom inte betyder någonting.
Nej, men det där är, alltså det är ju, alltså jag tycker så, när jag själv tvingas till att skriva text, vilket jag tycker är fruktansvärt, det är skönt när man har, när man är klar med det.
Okay.
Men själva processen är, det är hemskt.
Är det så?
Nej, det är hemskt. Det är så mycket självhat.
Ja, men självhat kände man väl alltid när man skapar.
Ja, självhat. Sen så skickar man till korr till Christian Chevande, för att han är ju halvamerikaner, så men han bodde i USA så länge.
Mm.
Det är bara, fan, är det här helt grammatiskt sinnessjukt? Ja, det här är helt fel. Det här är bra.
Jag skickar till korr till min amerikanska kompis också i LA. Bara, innan jag släpper den här skivan, kan du dubbelkolla all grammatik? Det är fan inte mitt första språk.
Precis, jag har masat den och sjungit in allting. Men,
exakt. Man bara, jag har spelat den här på så här one take på en bandare med massa brus. Så det kommer vara skitsvårt att ersätta. Men... kolla över det här, sista gång.
Fett att bara klippa ut.
15 fel.
Nej, men jag vet inte, det är inte så att man, jag ska inte slå mig på axeln och säga att man är liksom någon slags Nobelpristagare i att skriva text. Men just det där att på samma sätt som du säger, att man lägger tid på någonting.
Ja.
Så uppskattar när man faktiskt också ser värdet av att gräva i någonting.
Ja, men jag tycker som sagt att det är i princip halva delen av att lyssna på musik, att alltså så här, jag vill lyssna på musik där jag känner att man kommer nära personen som skriver och nära ämnet den skriver om. Även fast det såklart finns skitfet instrumentell musik och så här, och låtar som inte har så mycket betydelse i sina texter, men som ändå är asgrymma.
Ja. Alltså det kan ju vara, alltså det här är ju finstilt. Ja. Det kan ju vara världens simplaste text som är liksom tre ord.
Jaja.
Men som i sitt sammanhang passar perfekt.
100%. Där det ska vara. Och folk kan ju skriva om otroligt uttjatande ämnen, men bara få det att låta så jävla nytt och så här magiskt.
Mm, precis. Ja, men det är ju det som är det svåra också, att liksom någonstans i det enkla göra det svåra. Jag menar, samtidigt, det är så svårt det där tycker jag med vad som blir pretentiöst och inte.
Verkligen.
Alltså, om man bara, fy fan, det här är så jävla pretentiöst. På fel sätt. Det måste ju vara pretentiöst för att det ska bli någonting.
Ja.
Men den där linjen är så fin.
Ja, verkligen.
Den är så lätt att gå över åt vilket håll som helst.
100%.
Men har du, när du sitter och skriver, har du några... inte regler, men har du så att du så här, herregud, det här blir så jävla dåligt. Vet att man måste sitta och verkligen jobba när man kör fast. Hur funkar det för dig när du
Alltså för mig funkar textförfattandet väldigt, det är väldigt fritt för mig. Det är väl så här, det är nästan alltid att jag liksom, jag har hittat en ackordföljd och en melodi som jag sitter och plinkar på. Sen börjar jag ha liksom röst, voice memos på telefonen och bara sitter och improviserar text till det.
Mm.
Och försöker så här, improvisera till melodin och så här, se vad som kommer ut och så vi ser vad som finns liksom undan gömt i hjärnan, vad huvudet associerar melodin till, för det finns ju en stämning i alla melodier. Och så försöker jag liksom bara så här spotta ut massa och sen så lyssnar jag igenom det, skriver ner några ord som jag tycker är fina eller några meningar som kanske kommer ut som blir fint. Och sen blir det går liksom ganska ofta så får jag liksom en färdig skiss på en text på typ någon timme efter jag hittat melodin. Sen så filar man ju såklart på den ibland, några år. men du vet, det initiala går ganska snabbt liksom. Och det är också, ja, det är inte alltid klart vad man skriver om förrän ett tag in i skrivandet heller.
Nej, ja, men det där tycker jag, det där, alla gör ju det där helt olika, vilket är så fascinerande. Gör du så här, har du så här fake, alltså... Så gör jag. Man bara, du Rambo. Och så säger jag, fan det där blev bra. Men det där är bara ett fake-ord. Alltså, bara för att man måste ibland bara bryta någon liten barriär, tycker jag, när man börjar skriva.
Mm.
Och då kan man inte snöa in på ord. Alltså jag har aldrig en färdig text när jag har börjat skriva. Alltså, för mig är texten kommer sist.
Just det.
Som Johan T. Karlsson i familjen säger, man måste sätta fönsterna först.
Just det.
Alltså bygga huset först innan man sätter fönster. Man kan inte bara hänga upp dem i luften.
Just det.
Men där är ju alla helt olika. Många som jag har haft här som säger, jag skriver texten först. Eller exakt samtidigt som jag sitter och letar.
Texten först tycker jag är omöjligt. Jag
är det helt omöjligt för mig?
För jag skriver ganska mycket, jag har alltid skrivit ganska mycket texter bara för mig själv liksom. Och jag tänkte alltid, jag hade alltid massa texter när jag var yngre och bara såhär, fan jag vill sätta melodi till det här, men det är helt jävla omöjligt för mig. Sen när jag började, det var liksom först när jag började köra andra vägen om och bara såhär börja att skriva melodierna först och sen så bara, fan nu lossnar det ganska gött. Jag började inte skriva låtar förrän för 3 år sedan när jag var reste i Sydamerika ett halvår och satt på massa diverse stränder och bergstoppar utan internet och bara, fan, nu har jag spelat alla låtar jag kan. Finns inget internet. Får jag börja skriva egna låtar?
Ja, men det är det som är, det är så härligt att höra att det, man har ju alltid någon språngbräda. Jag började ju skriva supersent. Jag var ju 30 när jag hade ju bara spelat trummor fram till det. Jaha, så du började så pass sent. Det är ju ändå... Eller sent, det var ju inte alls, du var ju fortfarande jätteung. Du är jätteung fortfarande.
Ja, men jag var väl 25 och skulle fylla 26 när jag började.
Mm.
Och jag hade skrivit lite, jag vet inte, när jag tonåring skrev någon låt och så skrev man någon låt. Jag lyckades tonsätta en låt, eller en text som jag hade skrivit när jag var typ 20.
Mm.
Som jag gjorde en låt av när jag var 22 eller någonting. Men det blev liksom, det var ju också att jag hade så himla starkt fokus på bildskapandet och fotograferandet och det var liksom, för det hittade jag till när jag var liksom 12-13 och kände så här, men det här, det är liksom min huvudgrej, det är det jag kommer göra i livet typ. Och jag har alltid rört mig så mycket i så här musikerkretsar och fotat mycket musiker och ända sedan jag var tonåring och så här, många i min släkt är musiker och superduktiga liksom och så här. Min farsa är superduktig musiker och så här. Så det fanns alltid runt omkring mig, men jag kände aldrig att det var liksom, jag kände aldrig att det var min grej, för att jag hade redan hittat fotot och det kändes liksom girigt att ta på sig flera grejer.
Men vad är med det? Varför har man hela tiden en sån här, det var ju exakt samma för mig. Alltså jag är trummis, det är det jag är. Identifierar mig med det.
Mm.
Och det är ju fortfarande till viss del. Mm. Jag är ju det i grunden.
Mm.
Men det var som att, nu är det och you gotta fucking stick to the plan.
exakt. Nej, men det har jag ju totalt släppt nu. Nu gör jag allt.
Det är bra.
Totalt skitigt i att stick to the plan.
Man måste höja renässansmänniskan i sig. Ja, man ska göra så mycket kul man kan.
Ja, men det är det som är grejen.
Sen då vi.
Det är det som är grejen med med skapande och med livet att det enda jag vill göra hela livet är att skapa. Sen så, allting är ju ett utforskande, allting är en lek. Hela, hela den här skivan kom ju till bara för att jag lekte med gitarr på stranden i ett halvår och så här, hade så här, gav mig själv tid till det och gav mig själv tid till det utforskandet. Och det är samma sak med så här, man behöver liksom inte... Det behöver inte vara så dramatiskt att skapa. Det är som, för jag kommer ihåg när jag, han som har hjälpt mig att producera, Linus Hasselberg, han är en superduktig musiker och gitarrist. Och jag lärde känna honom ordentligt 2017 när han skulle höll på att spela in sin första skiva i Spanien. Så bad han mig att komma ner och filma en musikvideo över en helg och jag bara, men jag kan komma 3 veckor. Så roadtrippade vi och så här filmade med Super 8, det var asket. Men jag kommer ihåg när jag skulle åka ner, jag bara så här, gud vad spännande, nu ska jag se hur en musiker jobbar och så här. För att jag hade liksom den här bilden av att det är en sån, man måste liksom, det är så högtidigt, det är någonting som jag upphöjde liksom musikeryrket till någonting som var så himla otillgängligt. Och sen så bara, fan, han är här ett halvår och sitter och jobbar på musiken varje dag. Man får ge det tid liksom. Man kan inte tro att man ska skapa någonting ur tomma intet direkt liksom.
Nej, det där tycker jag det är så intressant att, för att jag tror att folk, nu generaliserar jag verkligen, drar alla människor över en kam. Men att i och med att man gör saker så tror folk så här, du gör så mycket grejer och du så bara, men jag, det är för att jag inte gör något annat.
Nej, exakt.
Jag sitter ju här hela tiden.
Ja, men jag sitter liksom 12 timmar om dagen ensam i min ateljé och bara, vad ska jag annars göra med tiden?
Nej, men alltså min flickvän frågade mig faktiskt i morse så här, varför har du gjort det här albumet? Och jag bara, och jag blir också så här irriterad och provocerad. Ja, varför går du till ditt jobb?
Ja.
Alltså men med det sagt så har hon ju rätt att fråga det. För det finns varför man ägnar sitt liv åt vissa konstformer är ju intressant.
Ja,
för mig har det aldrig varit att jag ska bli en stor artist eller
nej,
liksom,
samma här.
Jag gör det för att jag måste göra det, för annars så tror jag inte att jag hade funnits.
Nej, men annars går man under liksom.
Ja, jag tror det är så enkelt. Det är liksom, och det är ju inte enkelt, för ibland fattar man ju inte det själv.
Nej, det är inte enkelt, för man, alltså det kommer ju som sagt, som vi pratade om innan, att det kommer ju med massa självhat och massa kritik och massa så här ångest och
Men det kommer också någonstans i att stävja någon slags mani också.
Ja.
Att bli så besatt av någonting, och i det så finns det ett lugn.
Ja.
Åtminstone är det så för mig, att om jag sitter och skriver och röjer runt här, det är den bästa känslan jag vet.
Ja, ja.
För att någonstans då, inte när det går skitdåligt, då är det hemskt. Men även då så kan jag känna att det finns en ärlighet, och så finns det en känsla som är bra i att faktiskt göra något. Och det behöver inte alltid bli bra.
Nej.
Det är helt okej med.
Verkligen.
Men bara liksom att det blir något.
Ja, men det är så jävla magiskt att bara sitta och bara helt plötsligt har det tillkommit någonting som är utanför ens kropp, som är sprunget ur en själv, men som liksom får existera på sina egna premisser efteråt liksom.
Precis, och den lever, den har liksom egna lagar och regler. Men konsten är ju det enda vi har, alltså musikal, oavsett konstform, så är det ju det enda vi har som gränsar till någonting laglöst. Den i sig har ingen annan funktion än att vara så fri den kan. Och det tycker jag känner när jag kollar på dina foton också. Liksom att det finns ju någonting övermäktigt med dem. Alltså någonting som är sublimt och storslaget. Men också inte direkt och inte liksom... Det finns någonting mer än bara att man säger, vi har en fin bild. Är det någonting som du själv har liksom... Är jag rätt här?
Ja, men det är spännande för när jag är ute och plåtar och liksom kommer in i fotograferandet. Mm. Det kan liksom verkligen bli som att det lyfter mig till ett annat stadie under den, alltså så här, hela den skapande processen är så himla kropp, eller så här, det känns så mycket i kroppen, det är så mycket liksom, det är så himla mycket energier som flödar även inom mig, för att jag bara så här fylls upp av hela den skaparglädjen liksom i ögonblicket, och bara så här, men så här, när man plåtar en grej, jag är helt jävla såld på olika vackra ljus, kvällsljus och morgonljus och jag plåtade en grej nere på Österlen i Skåne, så här, vi körde för någon sommar sedan och körde så här, plåtade mellan 7 på kvällen till midnatt och sen sov 3 timmar och plåtade så här, 3 på morgonen till 8 på morgonen, sov till lunch, plåtade hela dagen till midnatt, sov till 3 och gick upp och plåtade 3 till 8 liksom, och bara så här, jagade efter ljuset och bara vi skulle upp på någon kulle så här. Vid solingång och vi bara, fan, solen går ner om 45 minuter, springer upp, och bara så här, världens mest magiska kvällsljus, och jag bara springer omkring där uppe i en jävla total maniskt tillstånd och bara, det här är så bra, det här är allt jag lever för.
Det är som en som så här fågelskådare.
Ja, men lite så.
Nu kommer den här sparven från Brasilien. Exakt. En gång var 50 år är den precis så här. Men det finns ju inget vackrare än det.
Nej.
Att tycka om det man gör så pass mycket så att man faktiskt, det är det man vill göra. Det är otroligt. Jag tror att alla människor har det. Jag tror att man bara måste bara hitta vad det är man vill göra. Ja. Så få den här.
Ja, men jag diskuterade med en kompis här om veckan. Bara så här, undrar hur mycket så här, dolda talanger alla människor runt omkring en har. För så här, om man inte utforskar någonting så ligger det bara så här, latent i kroppen. Det är så här, ja, men om inte jag hade valt att utforska musiken så skulle det aldrig kommit till. Det skulle inte funnits liksom. Det skulle ju funnits någonstans inom mig, men det skulle inte ha fått komma ut liksom. Jag tänker också att alla människor har någon slags sån grej som de skulle kunna kanalisera och ta fram.
Men tror du att det beror på att jag har ju också det. Jag har en extremt stundtals en otroligt pessimistisk syn på mig själv. Som jag försöker liksom, jag försöker förstå vart det kommer från. Det kommer väl från den norrbottniska jantelagen. Men att det finns en, det finns den här inom oss alla, men inte, jag kan inte det där. Man, det finns en medfödd omöjlighet.
Ja, absolut.
Som jag har svårt att förhålla mig till.
Ja.
För att ibland tänker jag så här, den är förjävlig. Och den, jag måste hitta sätt att gå runt den, för den gör att jag hatar mig själv.
Ja.
Men motsatsen är lika äcklig.
Ja, exakt.
den gör att jag i sådana fall skulle ha liksom en ofattbar äcklig hybris.
Ja.
Men, och den har jag ibland.
Ja,
jag känner den. Så,
ja,
fan vad det här är.
Ibland känner man bara, fan, det här, allt jag tar på är guld. Och sen så känner man ibland bara, allt jag tar på blir det jävla skit.
Ja, precis. Nej, bajs! men jag tycker det är liksom en sån jävla filosofisk problematik i det där. Varför det måste vara så tvära kast. Åtminstone för mig. Och jag tror att, jag menar, en del som bara säger, jag har inga limits, jag kommer bli störst i världen på det här. Och bara, ja, det kan du tro, tänker jag då i mina dåliga stunder.
Exakt.
Men det kommer inte ske. Men samtidigt så kan jag också känna avund på den personligheten.
Ja.
För att det enda jag tänker då är bara så här, det här är, antingen är du så narcissist eller så är du liksom bara liksom mat. utan men, med så mycket självförtroende från din bakgrund.
Och men jag tror inte på att det skapar bra konst. Alltså så att det stadiet. Jag tror att det är så himla stor del i så här, att skapa kvalitet. Att vara självkritisk och att känna den liksom, det självhatet. Jag tror att det bidrar väldigt mycket till slutprodukten. För om man bara går omkring, alltså man har ju verkligen träffat de här typ, jag var i Mexiko förra vintern och så var jag på något hostel så här precis innan corona. Och så satt jag med min gitarr och så här, så träffade jag någon så här, ja, men så här fransk surfer dude som bara så här, ah, oui, tu joues la guitare, du spelar gitarr, ah, ge mig, jag kan spela. Och så här, rivan av liksom världens sämsta och vidrigaste version av Wonderwall liksom. Och bara så står där och bara älskar sig själv och bara, ah, fan alltså, alla tjejer älskar mig, jag är så jävla het, jag har min kropp, jag är bara av kropp, långt hår, jag är så jävla bra att spela gitarr. Man bara, du skulle behöva lite självkritik där, tror jag. Du vet, man har ju alla träffat de snubbarna liksom.
Ja, ja, herregud, verkligen. Och jag tror fram, det tror det till och med ett manlig egenskap ännu mer till, ja, mig, jag vet verkligen inte. Men det, oavsett så är det, så får det mig att se, jag bara, oh, herregud.
Ja.
Men samtidigt så är det där är så svårt, för att man brottas med det här dåliga självförtroendet.
Mm.
När man har de här fruktansvärda dagarna, jag tänker bara så här, hur kan jag ens jag ha en enda gäst?
Ja, ja.
Alltså, hur kan jag ens, varför har jag den här studion? Allt jag gör här är skit. Jag gör ingenting. Jag bara lurar folk.
Jag vet
att man
det känns.
Sig som den största bedragen. Ja, ja.
100%.
Hur gjorde du för att ta dig över sådana? För jag menar, sådana dagar har ju alla.
Ja. Ja, ja.
Det är omöjligt annars.
Det är fan kämpiga dagar. Men jag försöker liksom hitta tillbaka till lugnet och stillheten och så här. Min största meditation är att sätta mig och bara blunda och spela piano i typ en halvtimme.
Mm.
Då brukar så här all ångest bara sippra ut lite.
Mm.
Man bara, nu kan jag andas igen. Mm. men även, alltså så här, nu, det är vidrigt att släppa musik.
Mm.
Jag, alltså så här, alla förberedelser, det är skitkul att spela, skriva och spela in och så här, allting. Men sen hela den processen att liksom, från allt är klart och sen ska man liksom, för ett år sedan visste jag typ inte ens att det behövdes PR-byrå för musik. Liksom jag så här, musiken kommer ut i världen och så lever den sitt liv och så är allting härligt. Och så var jag så här, Google, how to self-release music. Och så bara, usually in the PR service, that's usually about $5,000 for 3 months. Jag bara, va?
Finns det en möjlighet där?
Ja, men det är en så cynisk, alltså så här, det är så, jag är så här bara, men jag har ju skrivit musik för att det är mysigt och för att jag vill att folk ska få lyssna på det och det är kul. Och så bara, nu ska du marknadsföra dig själv och bara berätta att du är bäst i hela världen på allt där och där. Och man bara, det finns ingenting som får dig att hata sig själv mer än att sitta och så här, skriva pressmeddelanden. Bara så här, Olof Grandis, där. Man bara, nej. Snälla.
Ja, men jag vet, det är svårt. Alltså, det är så lätt att bli en cyniker.
Ja.
Jag har ju liksom, det är någonting jag brottas med också varje dag. Bara för att man har hållit på i den här branschen så länge. Och så bara, men det, herregud, det finns egentligen bara ett alternativ. Det är att släppa musiken själv. Och bara släppa den när man vill.
Ja.
Bara skita i att om det ens är en person som hör det.
Ja, ja.
Och det där brottas med också hela tiden. Så här, men hur värt är det att lägga 50 000 på PR?
Ja.
Egentligen.
Nej,
alltså, jag kommer inte bli lyckligare om det går superbra. Jag kommer fortfarande ha mina problem här uppe. Alltså, men självklart så vill man ju också att ens musik och ens konst ska få den chansen den kan få.
Ja, så är det ju. Och det är ett ganska tjockt brus att ta sig igenom.
Ja, men det är ju det. Precis. Så är det ju. Men får jag fråga, släpper du själv eller kommer du?
Jag började släppa singlar i förra sommaren. Och sen så jag har släppt tre singlar hittills. Mm. Och innan den tredje singeln så en kille som heter Anton, han driver Slender Management som
ja,
han
just,
Juno Briel och Clara Keller och lite så. Och han kommer, jag har plåtat hans artister och så. Och så började vi prata, han gav mig en massa tips om så här, PR och connecta med folk och så här, var superschysst. Så pratade vi en höst och han bara, ah, men jag så här funderar på att starta ett skivbolag. Det kommer heta Desarchi 6. Och det skulle vara skitkul att släppa, så här, co-släppa din skiva på mitt nystartade bolag. Så kan du liksom som en första release för mig och så kan du få hjälp med ha en person i ryggen som kan branschen och så vidare. Så han, vi kommer liksom släppa det på hans nya bolag och delvis på mitt som jag släppt mina första singlar.
Ja, men det är ju super.
Så det har varit superskönt att få någon till som har ens, håller en bakom ryggen. För det blir väldigt ensamt
i ett. Ja, det är ju så jävla, man blir så trött. Men dessutom så är det, jag tycker det är ganska fint för att om man har någon som delar ens versioner, då även om det mesta jobbet hamnar på en själv, så som du säger så är man inte själv i det, ensam.
Men det är så skönt att bara kunna ha ett bollplank och ringa, fast så här, och han gör ju så mycket jobb, men jag jobbar ju också på för fullt liksom. Men det är bara så skönt att bara så här, ringa och bara, ah, men bollar det här. Bara skönt att ha ett bollplank som också jobbar och vill att projektet ska gå bra liksom. Så man inte bara sitter där hopkurad själv och bara,
nej, men precis.
Vad händer nu då?
Du, jag tänkte på en låt på ditt album som heter Mountain Crystals.
Jajamän.
Med featuring Phoebe
Bridgers.
Phoebe Bridgers. Hur kom det sig?
Nej, men det var egentligen, jag plåtade hennes skivomslag förra hösten 2019 och vintern 2020. Så vi kom i kontakt genom en gemensam kompis i LA som är hennes bästa vän som jag också har rest runt världen med. Och vi har liksom, jag har alltid plåtat henne överallt i massa öknar och så här. Och hon har liksom visat alla de här bilderna för Phoebe och bara så, oh my god, my friend Olof is the best, lalala. Och sen skulle Phoebe spela i Stockholm med Better Oblivion Community Center som hon har med Connor Oberst från Bright Eyes. Och då var Emily bara så här, ah, du borde smsa Phoebe och bara, ni borde hänga typ, ni skulle komma och säga alla bra överens. Så skrev hon något så här till sms, bara, hi, let's hang. Emily said we should become best friends forever. Hon bara, yeah, totally. Och jag hade liksom inte riktigt lyssnat på hennes sologrejer tidigare, så jag hade inte riktigt koll på henne. Så jag hade väldigt avslappnad ingång till liksom att komma backstage och hänga. Det kändes inte, ja, men du vet, vi är samma ålder och det kändes inte som en big deal. Liksom. Och sen efter det så började jag lyssna på hennes musik och bara, fuck, hon är ju otroligt grym. Och så mejlade hon sen på hösten och bara, ah, men vi ska plotta pressbilder och omslag till min skiva. Vill du plotta mig i London? Jag bara, ah, men absolut. Men sen så drog jag till LA en månad innan vi skulle plotta i London och hälsa på Emily och jag bara, nu är jag i LA, ska vi inte plotta i öknen här också typ? Och det var där som slutgiltiga omslaget blev sen. Men då när jag var där så bjöd hon med mig på en fest hos Connor Oberst i Bright Eyes. Under den resan så hade jag lite, det var lite som att jag flydde till USA för att jag hade ett så här lite halvkomplicerat förhållande som jag ville komma bort från lite och bara få tänka lite och få liksom vara lite bortkopplad från det. Och då hade jag påbörjat skriva den här låten innan, men inte riktigt landat i någonting. Och sen så, på den här festen så blev jag bjuden på Magiska Svampar och Connor Oberst. och då så började jag så här gå supermycket inåt i relationen och så här, fundera jättemycket kring det och så här, började skriva ner massa grejer utifrån den upplevelsen. Och sen så blev det den låten helt enkelt. Och,
fan, fett.
Ja, men det var jävligt roligt för den kom ju till då tack vare att Phoebe då bjöd mig på den här festen. Och sen när jag skrev på Instagram på våren bara så, ja, men anybody has tips on self-releasing music? Så skrev han bara, send your record to me. Och jag bara, oh, okej. Okay. Och då hade jag liksom börjat lyssna på henne bara, fan, och fått väldigt stor respekt för hennes musik. Och bara, oj, ska hon vara liksom typ en av de första som lyssnar på min skiva? Och så skrev hon tillbaka bara någon vecka senare. Bara, oh my god, I love it, it's so beautiful. Så citerar hon en rad från Mountain Crystal, så bara, this line kills me typ. Och då var jag så här, bara, den här låten kom ju till tack vare dig. Ska inte du, jag ska ha en spoken word outro på den här, ska inte du lägga det typ? Hon bara, oh my god, I would love to. Så på den vägen var det.
Det är fan vad kul. Det är så fint att höra varför saker och ting sker.
Ja. Liksom.
Såklart tack vare Magic Mushrooms.
Det var första gången jag tog Magic Mushrooms.
Men fan vad fint. Det är grymt ju. Du, Olof. Luminous Kid. Luminous Kid. Och skivan släpps nu snart. Den är fantastisk. Gud vad kul att du ville vara min gäst.
Ja, superroligt att vara här.
Nu skiter vi där.
Ja.
Stort tack till dig, Olof. Och... ja, nästa torsdag är som vilket torsdag som helst. Vi kommer höras då också. Ta hand om er. Puss.